Tjabba! Veckans sponsor är Ens Kök och Catering. Varmt välkomna bort till oss på Ens Kök och Catering. Oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11.30 till 14.00. Vi har även utkörning av lunch. Ring innan klockan 11 vardagar så kör vi hem maten till dörren för endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Besök oss gärna på Facebook, Ens Kök och Catering. Varmt välkomna bort till oss på en riktigt god lunch. Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen och dagens gäst heter Robert Larsson och är 38 år och lever numera borta i Budapest. Men han är tillbaka på besök i Tidaholm. Välkommen till programmet, Robban.
Tackar, tackar.
Hur är det att komma tillbaka till Tidaholm då?
Ja, men det är roligt. Det är ju hemma när jag är uppvuxen. Man märker när man kommer tillbaka att shit, det är mysigt. Man gillar stan liksom. Så det är att träffa lite vänner igen och familj. Det är alltid roligt.
Hur länge sedan var du var hemma i Tidaholm sista?
2 år sedan. Det har ju inte blivit något resande direkt förra året på grund av pandemi och sådär. Det är exakt 2 år sedan faktiskt.
Ja, det är ändå rätt lång tid. Jag tänker, barna och det har ju både farmor och farfar. Och det.
Och mormor och morfar i Jönköpingstrakterna då?
Ja, det är ändå rätt för dig och frun. Är det frun?
Ja, det är frun. Ja. Amen. Stämmer bra.
För er två kanske inte är jätte... Men för barna blir det ändå lite att kunna komma hem och träffa.
Så är det ju. Sen så idag finns det ju Skype och FaceTime och sånt där. Så att man kan ju hålla kontakten lite grann i alla fall. Men det är klart att ses på riktigt är ju alltid... Det är annat liksom.
Ja. Nu när du har varit hemma och du landat... Häromdagen, vad var det första du gjorde när du kommer till Tidaholm? Ni landade sent vet jag, men dagen efter det, vad är det första Robban gör när han kommer till Sverige och Tidaholm?
Ja, vi var hemma hos familjen då, hos mamma och pappa, och det första vi gjorde var egentligen att satsa på en riktigt bra lunch, och det var ju pappa gjorde grynkorv och potatismos då.
Det är gammal standard,
ja,
va?
Ja, så bra så.
Ja. Är det någon mat eller dryck eller någonting liksom du saknar där borta i Budapest som inte går, ja, men förutom grynkorv kanske, men är det något annat liksom så som alltid är, det här vill jag alltid ha när jag kommer till Sverige, till Tidaholm eller?
Oja, det är skaldjur, kräfter, räker, så som vi är vana att äta här i Sverige då, och alltså kebab. Ja. Kebab, den är ju, alltså Tidaholms kebab brukar man säga, och kebabsås är ju bäst i världen. Det räcker man åker en bit utanför liksom mot Göteborg eller Stockholm så
är det ju, borta.
Så är det borta, och kommer man till Budapest då är det helt borta är det. Så att det är något som man vill prova eller prova eller äta när man är här då, så att säga.
Ja, men vi gör som vi brukar göra i programmet, Robban. Vi backar tillbaka till uppväxt, skoltid, lite idrotter som ung och så. Du är född och uppvuxen i Tidaholm, eller?
Jajamän. Började ju på Kungsbroskolan, promenadavstånd när man var 7 år. Sen så var vi den klass som fick flytta till Stallingsskolan, var nybyggt på den tiden. Så jag tror vi gick någon månad i 4:e klass på Kungsbro innan det var helt färdigt. Men sen fick vi flytta över. Så vi gick där då med vår klass, och ja, det var ju en fantastisk skola. Det var helt nybyggt och fint. Och sen då som alla andra, Centralskolan. Och sen så var det gymnasiet i Falköping. Åkte buss.
Vad valde du för program på gymnasiet?
Det gick jag medieprogrammet.
Ja. Och, men om vi, innan vi studsar gymnasiet då. Men om vi tar skoltiden där. 1-6 då. Trivdes du i skolan med kompisar? Tyckte det var kul?
Ja, men det gjorde man ju. Det var ju roligt såklart. Sen högstad. Jag har ju aldrig varit någon riktig så det här. Jag är ingen A-student direkt. Så jag är lite ja, men lite stökigare sådär, och kanske inte jättebra betyg, men helt okej. Okay. Fick gå på komvux något år senare för att läsa upp lite matte och lite andra ämnen, och gick in sen faktiskt på och läste ekonomi sen i Skövde då, några år senare.
Högskolan.
Högskolan, ja. Exakt.
Precis. Vad, om vi tar 7an, 8an, 9an då, innan vi in på gymnasiet där, vad hade du, några ämnen som du tyckte det här var lite roligare?
Alltså idrott tyckte man var kul. Det var ju mycket att spela basket och fotboll och bandy och lite sådär grejer. Och även fysik tyckte man var hyfsat intressant, med el plus och minus och sådana här grejer. Och, va? Så att, nej, men det var, och samhällskunskap var ju ganska spännande. Så att det, men i överlag så var det ju inga, det var inga stora... Alltså inga stora svackor liksom, att man tyckte någonting var jätte dödstråkigt, men kanske ett medelmåttigt intresse kan man säga då, att man hade för skolgången överhuvudtaget, så att säga.
Gymnasietiden då, Falköping, medieprogrammet, vad lär du dig där, eller vad är tanken med att gå på medieprogrammet för din del?
Man lär sig att ta kort.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det är väl så där. Det var väl lite inne också på den tiden, det här med media, och man skulle liksom media blev stort och folk ville jobba inom det, och det hade väl liksom ett uppsving. Tror inte direkt att man att det förbereder för så där jättemycket, mer än om man kanske gillar grafisk kommunikation och så där, man kanske vill bli formdesign, formgivare och sånt där då. Nej, men det var ju ett program som alla andra program. Man läser ju även matte och lite svenska och engelska och basämnen och sånt runt omkring då.
Ja, vad skolan, om du jämför då skolan 7an, 8an, 9an och gymnasietiden, kommer party in mer och det finns andra intressen i Robbans liv när du går på gymnasiet, och att skolan kanske blir, ja men jag går dit och gör det jag ska göra för att få betygen. Jag tänker, du blir äldre som alla andra. Ja. Liksom.
Nej, men så var det ju. Det var ju, vad heter det, Olle Festare. Det var ju på helgerna. Det gick man ju på liksom. Och, varken mer eller mindre än någon annan egentligen. Det var väl lite så som du säger. Man började gå ut lite mer kanske. Och inte så att det var någonting som tog uppmärksamhet från skolan. Så, men som sagt, man var väl kanske måttligt intresserad också under tiden.
Ja, men jag känner ju dig sen innan när du bodde i stan. Vi hade lite kontakt, eller en hel del där. När började du som discjockey?
Oh, ja, det är tidigt.
Ja.
Ja, men kanske 13 år, 12 år.
Vad fick du intresset av för att starta, eller om man bygger upp det då, blir DJ? Ja, eller?
Men egentligen så var det väl lite så här tillsammans med Mikael Bäckman, tidaholmare då. Och vi var väl lite egentligen ljudintresserade. Vi grejade med bilstereo. Vi köpte lådor och satte, du vet, lödde ihop någonting och med färgade lampor och sådär. Så vi lekte väl egentligen fram det där.
Ja.
Och sen tjatade väl lite på våra föräldrar också att det här, nu räcker det inte med färgade lampor i lådor här, utan nu måste man ha rökmaskin och sådär. Så att, nej, men vi fick väl ihop lite grejer till slut och kunde ha lite så här garagedisco och något skoldisco framöver också och sådär. Så att, och sen växte det och blev lite, kom till några killar till och sådär på den vägen var det egentligen. Det var en lek som blev liksom lite mer intresse och sådär då.
Ja, men hur länge höll du på som DJ? Minns du när du slutade eller gjorde sista sådär spelningen som var inte kompisspelning utan alltså att du höll på?
Ja, alltså sen har du. Det är ju så länge sedan nu, men någonstans där så såldes ju grejerna av och man höll ju inte på med det längre sen framåt. Ja, det måste ha varit gymnasietiden garanterat.
Ja.
Sen fick jag tror jag fick lite intresse igen framöver. Men då köpte jag ett par skivspelare, vinylspelare och mixer och satte hemma och så beställde skivor då. Och började spela lite så här. Det var ju housemusiken som kom ganska starkt i Europa 2000, tidigt 2000-tal. Då gjorde jag så att jag satte ihop och spelade in någon skiva. Jag kommer ihåg att jag hade varit en liten sväng i Gdansk också, i Polen där. Så jag hade träffat någon DJ på någon uteservering och vi hade börjat prata. Och jag hade sagt till honom, men du är också DJ. Så han bara, men skicka din skiva. Så jag spelade in någon skiva där och skickade då liksom. Och, Så tog de med mig på turnéer och grejer runt om i Polen. Så jag spelade, jag gjorde en åter comeback där och åkte runt och spelade med massa house DJs i Warszawa, Gdansk, ja, ner mot vitryska gränsen, Białystok och lite andra städer i.
Är detta efter gymnasietiden vi är nu i ditt
detta liv? Detta är efter gymnasietiden. Detta är 2003, 4, 5 någonstans.
Ja.
2003.
Ja, precis. Ja, men tidigt 2000 i
alla fall. Ja, det är någonstans där.
Ja. Men vi studsar tillbaka till skolan där efter gymnasiet. Tar du något sommarjobb här, Robban? Eller vad gör du liksom efter gymnasiet? Eller tänker du att jag ska plugga vidare komvux direkt på hösten där? Eller?
Oh nej. Det kommer mycket senare sen. Farsan jobbade på Marbodalkök på den tiden. I den här pension då. Så där berättar farsan att det kan man söka. Där, liksom, där kan man få sommarjobb då. Så jag gjorde det 2 år på rad. Både när jag var 18. Man måste ju vara 18 år för att jobba på industri. Så när jag var 18 år jobbade jag en sommar och när jag var 19 år så jobbade jag en sommar också. Ja. Och då var det var när man tog studenten när man var 19.
Ja, precis. Vad tyckte du då om jobbet på Marbodal? Var det något som skulle kunna passa Robban livet ut, stå på en lina?
Grejen är så här, det var ju väldigt bra betalt. När man var liksom 19 år och fick ut de pengarna, det var ju helt galet. Däremot så var det också väldigt, väldigt tidigt. Man var ju inte van vid att gå upp så tidigt. Och vi började klockan 6 tror jag också. På den tiden för att jobba in någon timme på fredagen där liksom man var ju helt slut liksom. Man kom ju hem och somnade nästan på eftermiddagen och för att kunna gå upp igen klockan 6. Man var ju inte van liksom vid att hela tiden stå och göra någonting och jobba liksom. Men det var bra erfarenhet. Det är kul att ha gjort det liksom och vet man också lite mer hur industri fungerar och hur det ser ut på en arbetsplats.
Ja. Några andra jobb då förutom Marbodal då?
Nej, det har det inte blivit. Inga anställningar på det sättet. Jag har ju drivit mina egna företag och projekt.
Ja, det ska vi studsa in på snart. Men vi kör idrotter där då. Höll du på med något som ung och upp i tonåren eller något eller?
Absolut, jag spelade ju fotboll i IFK Tidaholm. Jag tror jag slutade någonstans där P12, P13. Samma med hockeyn. Samma ålder ungefär slutade.
Ja.
Men det var roligt. Vi spelade ju... Ja, tränade på veckodagarna och hade någon match på helgerna. Och ja. Samma med hockeyn där. Det var, jag tror, 91, 92 någonstans. Där 93 som jag slutade med det. Så att,
typ samtidigt. Båda. Ja. Vad minns du av hockeyn, fotbollen? Var det bra kompisgäng? Var det kul att vara med i idrotten som alla andra? Och
absolut.
Att det gav mig...
Absolut, nej men det är skitkul. Det är ju lagsport och gemenskap och åka bortamatcher och resan dit och resan hem. Nej men det är kul, det är gemenskap.
Så, då är vi tillbaka igen med Robert Larsson och efter Marbodalstiden där så var det över något år i Gdansk. Vad jobbar du med där?
Ja, men precis. Alltså, grejen är så här, många gör ju såna här resor efter man slutar gymnasiet och man kanske åker till Spanien och jobbar som bartender, du vet. Och man gör så här, och jag hade ju också ett sug om man ville iväg och sådär. Och jag hade mycket, mycket erfarenhet av Polen, med att min mamma är från Polen. Så jag har ju varit mycket, mycket på semester. Inte just i Gdansk är hon ifrån, men vi har varit mycket där för att hon har ändå vuxit upp sitt, alltså, senare skoltid och sånt där. Va? Så jag tänkte att jag hade ju redan börjat lite med kläder och så. Så jag tänkte att jag ringde en kompis och frågade, ska vi inte öppna en butik där nere? Jo, det tyckte han också vi kunde göra. Så vi åkte ner där och men tog med lite kläder och hyrde en lokal och hängde in och sådär. Så det var ju lite på skoj mest, men det blev nog 2002-2003 där nere då, så, och sen tillbaka till Sverige igen.
Ja, hur hajar du på språket där borta?
Ja, då var det nog bättre. Nu, det är ju länge sedan som sagt, och jag har inte riktigt frekvent de senaste åren varit besökt Polen så heller, så att det är väl, jag vet inte hur.
Ja, men engelska funkar bra liksom.
Ja,
för
ja, precis. Ja, det funkar ju.
Ja.
Med små fraser på polska så går det bra.
Ja, precis. Men sen vänder du hem och då antar jag idén kommer upp med Streetwise, din klädbutik du startar upp.
Ja, men precis. Det stämmer. Detta är någonstans 2003 då, så vi hyrde en liten lokal på Gamla torget. Det var kanske bara 20 kvadrat. Och så hade vi lite postorderverksamhet, en liten nätbutik som tuffade på lite grann. Så vi egentligen hyrde den och hade lager och kontor där nere och hade öppet några dagar i veckan. Själva butiken på markplan också då. Så det tog ett tag innan vi öppnade ju Streetwise på Torggatan 2009. Och det jag tror att det var egentligen, det var lite andra handlare i stan som hade gjort en flytt från lite så här, ett AB-läge som vi ändå hade lite längre bak, lite liksom inte som man syntes så där jätteenkelt. Man fanns där, men det är ändå ett AB-läge. Och några andra handlare till dem som hade liksom gjort en flytt och pushade mig också här att det här har blivit skitbra. Vi ökar mycket, alltså försäljningen, det går inte att jämföra, det är så mycket kunder uppe på Torggatan som springer upp och ner. Och jag vet inte när det var, men senare sen så blev det så att en lokal blev ledig på grund av Väsk City hade legat där tidigare och de stängde. Jag tror att de gick i konkurs. Och då tog vi över butiken. Vi tog över den lokalen och gjorde lite renovering och sådär. Och i samma veva så hade vi varit och besökt lite nya klädmärken. Jag tror bland annat vi hade varit och besökt Hackett. Och på den tiden, där Hackett var ett sånt brittiskt schysst märke som var väldigt, väldigt på gång. Det fanns egentligen bara i, tror jag, tre butiker. Stockholm, Göteborgs NK och så någon butik till i Stockholm då, som hade börjat få in det. Och jag tror vi var butik nummer 4. Men det var inte helt lätt. Vi besökte ju Hackett och de var ju så här, men nej, Tidaholm och sådär, det är en liten stad och vart ligger den då och sådär. Ni får plocka ihop en beställning här då, så vi fick hänga upp så här lite vad vi skulle köpa och han skulle titta då vad vi valde, om det här var liksom okej. Och han tittade så här, ja, jo, men det skulle kunna funka, sa han, engelsmannen, en väldigt artig engelsman då, som var chef för Hackett. Och sen så sa han i alla fall att vi sa att men kom och besök oss i Tidaholm, så visar vi vår lilla butik och så visar vi stora lokalen då. Att här har vi på att renovera. Han blev ändå lite imponerad. Han tyckte att läget är ju bra, men så kom han ju på en söndag så allt var ju stängt då. Och så skulle vi ta en fika efteråt och prata lite om upplägget. Och då fick vi gå till Happy Time då, för det var ju öppet. men då skröt jag lite och berättade att jag känner han som har Happy Time och de omsätter flera miljoner kronor. Och oj då, sa han, det var inte dåligt. Så sa han det att nej, men det, jag tycker det är lite konstigt det här med lilla staden till det håll. Men, ja, men jag tror ändå på er, så vi kör då, sa han. Och där egentligen kommer vårt genombrott. När vi fick in det märket så kunde vi börja plocka in andra märken enkelt, för då liksom man vill ett bra varumärke vill ju synas bland andra bra varumärken, och vi kunde också lägga det i våra nätbutik och alltihopa, och vi kunde erbjuda ett butikskoncept i Tidaholm som ändå är en liten stad då, och som är, men ändå är så pass konkurrenskraftig så att det skulle lika kunna varit i Göteborg den här butiken låg.
Ja, men Hur uppstår idén i ditt huvud för att starta Streetwise? Sitter du hemma, funderar ut namn, logga, gör kalkyleringen på vad du behöver kränga för att ta en butik i centrum i Tidaholm. Alltså, hur kommer själva idén upp?
Ja, så där tror man ju att företag startas många gånger. Om man kollar på högskolan då, till exempel när man går på ekonomiprogrammet, så ska man ju först göra en... Man har en affärsidé då, man skriver ner den och man tar reda på massa saker och man gör en resultaträkning och en balansräkning då, liksom budget då. Och det här är bra, mycket väldigt, väldigt bra grejer, men jag tror inte att... jag känner ju många som startar företag och man träffar ju många entreprenörer liksom. Och de flesta företag som jag vet som har startat, de startar ju inte av den på det sättet. Och jag tror någonstans så startade Streetwise egentligen, för idén föddes på länge sedan. Det kanske är slutet av 90-talet, 99 den gång. Som jag och några kompisar beställde kläder från England så på postorderkatalog. Fred Perry och sånt. Det var svårt att köpa i Sverige på den tiden. Och sen så då en dag så kom vi på att nej, vi måste säga till dem att vi har en klädaffär. Då kommer vi få köpa in det här mycket, mycket billigare. Ja, men det gör vi, sa vi. Så sa vi att vi har ju en liten butik och vi skulle vilja ta in de här grejerna i vår butik. Ja, men självklart, då skickar jag prislistan, sa han, för vår återförsäljare prislista. Perfekt. Men så stod det ju en massa krav där också. Man skulle köpa för vissa summor och man skulle ha ett företagsorganisationsnummer och man skulle vara momsregistrerad. Och vi bara, nej, fan också. Men då gjorde vi det. Då gjorde vi, startade vi ett litet företag och skaffade det här momsnumret och tänkte att då köper vi in till oss själva och så köper vi lite mer och så kan vi sälja det till kompisar och så får vi våra grejer gratis.
Ja.
Och på den vägen blev det liksom.
Ja, men trodde du då när du gör detta, trodde du då att någon gång i framtiden vill jag ha en egen klädbutik?
Det kanske inte var, det är klart att det kanske hade varit, det kanske var lockande, men det var inte kanske det som var första tanken. Men sen växte det ju fram när man ändå har startat ett företag och ändå skaffat momsnummer, ändå börjat köpa in saker och ha lite på lager, så här, lite inplastade grejer i någon kartong stående och sådär, och helt plötsligt har man 3 kartonger och så där har man 5 kartonger och sen börjar folk köpa liksom, och man gör någon katalog och vi startade ju någon internetsida ganska tidigt där, tidigt 2000-2001 kanske någonstans. Och vi började sälja då. Vi hade någon beställning om dagen liksom, när vi drog igång den där. Så det var... Nej, det växte ju fram sen. Det blev mer och mer intressant och mer roligt också.
Ja, men Streetwise på Torggatan, vad sa vi, 29?
29, exakt.
Ja. Hur går tanken då? Tänker du... du har ju ändå webbutiken vid sidan om. Men vad tror du, när du slår upp där, tror du att intresset finns av tidaholmarna för de här klädmärkena du har plockat hem, eller känner du att vi kör en chansning nu, får vi se om det funkar, eller tänker du genast Skövde, Jönköping, jag kanske får slå upp någon mer butik för att putta in pengar i Tidaholm, för Tidaholm kanske fortfarande är för litet.
Alltså, jag tror att som tur är så är man ju lite naiv också. Och det är klart att man trodde på idén. Och vi hade ju såklart gjort en budget och liksom vägt in kostnader gentemot omsättning och sådana saker. Men alltså som tur är så är man nog lite naiv. För att menar, samma år, precis samtidigt som vi öppnade den 2009, så började jag gå på skolan i Skövde då. Frida, min fru, hon gick redan där. Men vi hade väldigt mycket stöd. Vi hade mycket så här, det var folk som tyckte det var roligt, som ville ha praktik. Det var jättemånga som var med och stöttade och hjälpte till liksom. Och både jag och Frida var ju där på all vår fritid. Och hon blev klar något år före mig också. Hon blev klar sen och sådär. Så att jag tror inte att man, det är svårt att säga så, men jag tror att det var också, det lektes fram på något sätt i början då.
Ja, men internetbutiken, om jag har fattat rätt, och även när du bodde i stan, den gick sinnessjukt bra, och det är inte så många som vet. Ja, men alltså jämfört, alltså det är ju inte så många, ni sålde ju OK i Tidaholm, det är inget snack om det, men det gick lite i perioder, alltså runt jul, runt midsommar, skolavslutningen, alltså det kanske var lite ups and down, men internetbutiken gick ju bra, och det är inte så många som ser, alltså en internetbutik ser ju du.
Så är det ju, jag menar, när vi låste butiken på helgen så kom det ju in beställningar på nätet, såklart att det var ju skitbra komplement att ha båda två liksom. Men sen jag måste säga att butiken i Tidaholm, den gick fantastiskt bra. Vi var själva förvånade över hur vi ökade i omsättning varje år, och jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag tror vi snurrade in ett par miljoner ex-moms per år i bara Tidaholmsbutiken.
Bara butiken?
Ja.
Ja, det är ju sinnes.
Jag tror det, jag kommer
men det är ju ungefär i alla fall.
Något i den,
så mycket bättre än vad du trodde.
Ja, så vi trodde ju på det här, men visst, men förväntningarna möttes, måste jag säga. Det var jätteroligt, var det.
Ja. Om du minns de siffrorna, minns du vad var webbutiken?
Nej, det var bara butiken då.
Ja, men om webbutiken då, gick den?
Ja, jag tror att vi hade det, jag tror att vi låg på 3 miljoner med den, så då blir det någon miljon där då extra.
Ja, okej. Okay, ja.
Som bäst. Ja, så det var ett prime år då liksom.
Ja, precis. När var toppåret för Streetwise? Oh. Känner du?
Jag kommer fan inte ihåg alltså.
Nej. Men några år
efter starten. Ja, exakt.
Precis. Men under tiden Streetwise här nu, du pratar ju om häcket där. Vad är det mer för klädmärken du börjar plocka in på Streetwise? Du är över i England, vet jag.
Exakt, vi åker och tittar på olika varumärken, showroom, lite här och där. Vi har ju en mycket bred engelsk bas, så det är ju Fred Perry som vi jobbat med tidigt. Henry Lloyd, då hade vi också tidigt. Hackett kom in sen. Sen började vi leka lite med italienska märken. Vi hade CP Company och lite annat. Så här casual och streetwear och sådär. Så att jag tror vi låg på en ganska bred bas. Woolsey var ett sånt där engelskt klassiskt fint märke som gjorde, det var ett gammalt trött varumärke som helt plötsligt fick nya ägare och ny, liksom de gjorde om, paketerade om hela märket och började göra lite modernare grejer, och då var vi också tidigare med att plocka in det och sådär, så att vi låg hela tiden och tittade vad som hände då just i våran bransch.
Ja, men om du skulle säga ditt toppmärke under tiden du ägde Streetwise, vad var ditt säljmärke nummer ett på klädsidan?
Vi sålde väldigt, väldigt bra på Fred Perry, gjorde vi.
Ja.
Och Hackett.
Det var de två som...
De två stack ut lite grann. Fred Perry tror jag på grund av att det är schyssta grejer och det är prisvärt liksom. Du får mycket för pengarna. Bra kvalitet. Okej priser. Hackett såklart väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt fint. Men också lite något dyrare också än vad de andra märkena var då.
Ja. Hur många år hade du butiken på Torggatan?
Vi sålde den 2015. Lämnade över nyår 15.
6 år typ.
Ja, ja. Ja, det blir 6 9. År till nyår nu då.
Ja, precis. Ja. Ja. Vad var grejen? Varför vill du sälja butiken? Eller vad har du för planer i huvudet där?
Alltså grejen är vi är på väg att få barn.
Ja.
Så Frida, vi är gravida då med Napoleon, våran son. Vi var ute på morgonpromenad i princip varje dag innan jobbet, jag och Frida, och gick och pratade liksom, och diskuterade, men du vet, livet, företaget, framtiden, planer och sådana saker. Och vi hade väl ganska klart för oss redan kanske något år eller två innan att den dagen vi liksom ska ha barn, vi ska ha familj, då vill vi ha mycket, mycket mer tid. Då vill inte vi jobba kanske 6 dagar i veckan i butiken och ha det liksom. Så det var egentligen redan, vi visste nog att vi, inte hur, men att vi vill, det är det, vi vill ha en annan typ av vardag. Så det var egentligen bara ett steg i rätt riktning för oss då, så att säga.
Ja, men vad händer där när ni säljer Streetwise, vart tar ni vägen då?
Då drar vi till Budapest.
Varför blir det Budapest?
Vi har under några år tidigare då, redan sedan 2013, börjat åka till Budapest och börjat investera lite pengar där i lägenheter som vi hyrde ut då. Och det blev egentligen, det följde sig. Det var ingenting som vi hade planerat när vi köpte dem, att nu ska vi bo i Budapest om några år här, utan det var snarare så att då satt vi i den situationen. Vi hade sålt vårt hus för ett par, tre år innan detta. Vi hade då sålt butiken, så vi hade egentligen vår hyresrätt som vi bodde i. Och så vi sa det sen, men vi säljer våra möbler nu, så vi började fota dem och la ut på Blocket liksom och sålde av det vi hade och sa upp hyresrätten. Det tog 3 månader. Och så sa vi åker ner till Budapest och bor vi i en av våra lägenheter, och så säger vi upp det här företaget som sköter uthyrningen, så startar vi ett eget sånt. Bygger vi ett eget sånt företag, sa vi. Ja, men det gör vi det. Och med vision om att man skulle kunna hjälpa många, många fler då, som också vill ha lägenheter och både hitta och köpa och sköta om sen. Så egentligen inget konstigt än så.
Nej. Hur är det att komma ner till Budapest där nu efter? Ni har ändå varit i Sverige fram tills dess. Du har varit över och jobbat i Gdansk liksom så. Har Frida varit med utomlands och rest i sitt liv innan?
Ja, men det tror jag. Och sen så, hon var ju med i Gdansk också när vi åkte runt där och turnerade lite på de här nattklubbarna. Och hon har ju också, ja, men hon gillar också att resa och liksom är nyfiken på det liksom. Så att nej, det är ingenting som är, det här har vi bestämt tillsammans, så liksom det har ju växt fram ihop. Det är ju gemensamma beslut liksom.
Ja, men ni kommer ner till Budapest och då sätter du redan då igång med tanken på att starta ett eget företag inom fastigheter och grejer.
Ja, men precis. Så vi, ja, men det, igen, lite naivt, så åker man ner dit och flyttar in i en av lägenheterna. Den är precis färdig. Vi fotar och lägger ut kort. Vi lägger ut en annons. Jag tror att typ en 3-4 veckor efter att vi flyttade in där så kom vi första bokningen. Och då, nu pratar vi alltså om uthyrning till turism då. Okay. Det var också lite vi hade börjat med eller tittat på det tidigare. Jag hade någon lägenhet innan och så. Så vi gör så att det här passar sig perfekt. Vi springer runt och städar. Vi har ett par lägenheter som vi städar och sköter. Så vi springer som en dammsugare mellan lägenheten när vi packar barnvagnen full och har Napoleon och säger babybjörn, du vet, på bröstet istället då. Och springer mellan lägenheterna och lär oss liksom hela verksamheten, allt hur det funkar från början liksom. Och sen flyttar vi ut från den lägenheten när de här första gästerna kommer. Men då har vi så tur, för då har vi en student som har bott i en annan lägenhet. Så hon flyttar ut samband, så vi flyttar in där istället. Så vi har liksom levt lite så här från ena stället till det andra. Så, ja, sen ja, till slut så har vi ju såklart stadgat oss vart vi bor då. Men det var lite så i början och det, man var ju livrädd egentligen, för att man kom ju på det sen, shit, nu är vi här själva och tänk om vi inte kommer få några kompisar, tänk om vi bara kommer sitta själva här i våran lägenhet liksom och bara så här, ja, du vet, inte ha någonting att göra på dagarna. Men det vart ju inte så. Dels så blev vi inkastade liksom och springa runt och checka in folk och städa och sköta lägenheterna då. Så att men från dag ett så måste jag säga att det har varit helt galet, full fart och kunder, nya kunder har vi fått liksom men det har varit en riktigt, riktigt rolig resa faktiskt i Budapest.
Ja. Men vilket år startar ni det här med lägenhetsuthyrning och allt det? Vilket år?
2013 är det första lägenheten som hyrs ut.
Ja, 8 år i år då.
Ja.
På de 8 åren, Robban då, hur har det utvecklats? Vad sitter ni på nu? Hur mycket lägenheter har ni? Strunt i corona då, men hur mycket?
Ja. Ja, precis. Vi hade, alltså nu så står vi lite inför en annan situation också, för att mars, vi hade ju byggt upp den här, Frida har ju byggt upp den här uthyrningsverksamheten då. Hade anställda, flera stycken som jobbade med både kommunikation med gäster, städ och alltihopa. Och det var en fantastisk affärsverksamhet. Men jag tror det var mars förra året, det tog ju bara en vecka. Så gick ju den businessen i krasch liksom. För att de sista gästerna lämnade där i mars och kom aldrig några nya. Det var ju avbokningar och stängda flygplatser. Så vi tappade, den tappades ju helt. Jag tror vi gick ner, jag tror vi tappade 85% av våra inkomster på en vecka ungefär. Och ja, personal såklart. Det gick ju skaffa andra jobb. Så att som nu så hyr vi inte ut till några turister. Någonting. Nu har vi bara långtidsboenden. Folk som hyr ett år i Stöten då.
Ja.
Jag tror att vi ligger med våra egna lägenheter och många andra. Det har kommit jättemånga svenskar bland annat som har liksom, ah, det här vill vi vill också ha en lägenhet. Så vi har hjälpt dem att köpa och liksom renoverat och hyr ut. Då. Så tillsammans så är det 21-22 lägenheter med deras då,
ja.
Som vi sköter om.
Ja. Är det alla de lägenheterna, är det inne i Budapest eller är det andra städer? Eller?
Det är bara inne i centrala Budapest. Är det.
Ja, och är det nära uteliv och det eller är, snackar vi gågata?
Ja, absolut. Det är, de är ju, Budapest är inrätt i distrikt. Det är 5, 6 och 7 som är väldigt centrala. 7 är ett partydistrikt. Det är lite som London Soho. Det är lite second hand butiker, ruffa barer och kaféer. Lite hipsteraktigt. 6 är lite mer kafé och fik och shopping. Fina butiker och sånt. Och 5 är väldigt turistigt. Och de flesta ligger i 6 och 7 och några i 5 också. Då, så att, och det är gångavstånd emellan. Så det är
mellan allihopa?
Ja, det är gångavstånd precis i den citykärnan. Liksom.
Hur många bor i Budapest?
Storbudapest med förorter och sånt. 2,4-2,7 ja. Någonstans där.
Och inne i Budapest?
1,82 någonstans där.
Är det att jämföra, nu gissar jag bara, men är det att jämföra med Stockholm?
Jag kan vara något större än Stockholm.
Ja.
Kanske Warszawa.
Ja.
Typ.
Ja. Hur prismässigt då, Robban, för en turist att åka till Budapest? Mm. Är det dyrt att vara där och leva eller shopping, äta ute eller är det svenska?
Alltså, det är ju väldigt, väldigt konkurrenskraftigt att välja Budapest för att om du tänker att du går ut på en bra krog och äter 2 rätters med en flaska vin till 2 personer så kostar det inte ens 500 spänn.
Nej.
Och i Sverige så är det omöjligt att göra det liksom. Så att att leva i Budapest, att äta, att handla, även handla mat och sånt som man måste ha för att leva, är faktiskt, det är mycket, mycket, det är under halva priset. Men det är klart att gå och köpa en märkesjacka i någon fin Hugo Boss butik eller någonting, jag vet inte hur om det är någon stor skillnad eller inte, men det är inte jättestor skillnad, det är snarlika priser liksom.
Ja. Fanns tanken när du kommer bort där och ni drar igång fastighetsgrejen där, finns det någon tanke kvar i ditt lilla huvud som snurrar att kanske så kör en kläbutik också, eller är det borta nu?
Ja, liksom. Alltså, det här är ju sån här, vet du, sån grej som man går ju liksom och, det är klart att man ser ibland lediga lokaler, man tänker tanken. Jag har ju fortfarande väldigt, väldigt bra kontakter kvar inom inköp av kläder. Så jag vet, något av våra varumärken, de mejlade ju mig och frågade liksom första halvåret så här, ska du inte öppna i Budapest? Ska du inte öppna i Budapest? Och ibland var så här, nej, nu har vi sålt av, nu är vi färdiga med det här. Men det är klart att jag ska inte säga aldrig, jag kanske inte kommer göra det idag eller imorgon, men det är inte omöjligt att man har ju lite kunskap om det. Man har ju kontakter kvar. Så det finns inte, det säger jag ju inte blankt nej till, att det aldrig mer kommer bli att man är involverad i någon form av klädprojekt. Det kan jag inte säga.
Thank you. Så, då är vi tillbaka igen med Robban. Och jag tänkte kolla lite. Det är du, Frida, och ni har två barn nu, eller?
Jajamän. Frances också, en dotter på 4,5.
Och killen är?
Han, Napoleon, är 6 år.
Ja, men livet där borta, Robban, i Budapest för er som familj, var skolan, dagis, hur är klimatet och hur funkar det?
Ja, nej, men det är faktiskt förvånansvärt. Vi visste ju som sagt ingenting då, och det är väldigt familjeorienterat Budapest. Ungern är väldigt familjeorienterat. Så det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket för barnfamiljer. Varje helg om man går ut i stadsparken så är det olika festivaler med hoppborgar, och det är alltid någonting för familjer att göra. Och dagis och sånt, det var inget problem egentligen. Frida knackade på dörren och berättade att vi ville ha en dagisplats, och de, jaha, okej, okay. Man ska skriva in sig och sådär, då gjorde vi det liksom, och ja, några månader senare så hörde de av sig då liksom att ja, nu finns det en plats här. Så att, och nu går både fram, nu i början sökte de på olika dagis på grund av deras ålder, men nu går de på samma dagis då, så att, och det är jättesmidigt, för från där vi bor så promenerar vi varje morgon till dagis med barnen, och det tar, ja, men det tar 7 minuter liksom.
Ja, det är ju grymt.
Ja.
Det är inget. Men trafikmässigt och så, äger du bil och grejer där borta?
Nej, vi promenerar eller åker spårvagnar eller sånt där. Metro finns det också. Det finns ju metro, spårvagn, bussar. Ja, det finns allt liksom.
Ja.
Men det kommer, det är klart, man har ju varit sugen ett tag nu, och barn har ju varit små, tyckte man ju i början då liksom, och vi kommer inte behöva ha så mycket nytta av det, men visst, tanken har ju växt, så att kanske skaffa en liten bil och börja göra lite utflykter på helger och sånt med barna till, ja, men du vet, andra små städer och byar och sjöar och sådana saker. Det är fin natur, det är som i Sverige, väldigt grönt och väldigt glest liksom på landsbygden.
Ja, temperaturmässigt då, hur ligger Budapest då i värme och grejer?
Fantastiskt. Ja. Jag tror vi har 30 nu.
Ja, och vad hade vi här ute i regnet när du kom idag? 14 eller?
Ja, kanske. Jag vågar inte titta.
Nej. Men
långa somrar. Det är ju alltså, med lite tur så är ju april 23 grader. Och oktober också då. Kanske 18. Så det är, säg att april till oktober är ändå sitta ute väder liksom.
Ja. Vintern då? Kommer det snö? Och...
Ja, januari, februari kommer lite grann på sina håll.
Men inte mycket.
Ja, det kan vara minus 10, 12, 15 och snö. Men det försvinner oftast fort.
Ja. Om barnen får välja vad ni hittar på i familjen då. Är det bad och så med på sommaren för er del eller?
Ja, precis. Vi brukar gå till såna här stora utomhusbad på Margaretaön då. Det gillar barnen. Och det är sån här, ja, det finns ju barnpooler och vågmaskiner och rutschkanor och ja, men det är så här stort liksom öppet ja, inomhusbad, fast det är utomhus och inomhus så att säga. Det gör vi ofta på somrarna. Nu så har ju Napoleon sett på fotbolls-EM och blivit frälst. Ja. Så nu så om han får välja vad vi ska göra, och Frances, hon gör som Napoleon gör. Aha. Frågar henne, vad vill du göra? Vad vill Napoleon göra, svarar hon då. Så att det är han som är bossen där hemma då. Och då blir det fotboll. Då blir det gå ut och sparka boll då, i någon park eller på någon liten lekplats eller något sånt där.
Ja.
Så det är bara fotboll nu.
Hur är standarden i Budapest annars då? Är det fräscht, rent? Alltså, är det en lyxig stad skulle du säga, eller?
Alltså, lyxig skulle jag nog kalla den. Det, om man tittar på... alltså, stan har ju haft... Det har ju varit under Sovjets styre då. Så det är 1991 som sista ryska trupperna lämnade stan. Och där har ju inte... Man har ju inte underhållit hus på det sättet, och så att fundamenten finns där, vackra byggnader, fantastisk, renässansen var 1850 till 1910 ungefär, så husen, det ser ut som Wien eller Paris exakt lika fint. Men det är inte allting som är upprenoverat. Så att det är inte lyxigt, men det är väldigt, väldigt vackert. Och det är väldigt rent.
Ja.
Och det är väldigt ordning på parker. Och ja, gatorna sopas och spolas varje natt. Liksom, och det är, så att jag tror Budapest har framtiden för sig. Ja. För det är mer och mer renoveras och de kommer komma i kapp också.
Ja. Hur är det med sjukvård, tandläkare, grejer och sånt? Skatt, funkar det som i Sverige eller är det privat? Eller?
Nej, det funkar ungefär likadant. Så länge man betalar skatt, har någon form av inkomst, då, anställning eller vad man än har, så är det faktiskt, det är gratis. Det ingår, ja. Sjukvård och tandvård också om man vill det.
Ja.
Så att det finns inga patientavgifter.
Aha, inga alls.
Och den är ganska snabb också. Går man, det tar ett par dagar att få någonting klart. Om man går med remiss så tar det 2 dagar senare sen man är färdig. Liksom.
Ah, okay.
Så det är ganska bra faktiskt. Det fungerar bra.
Ah. Hur ser det ut med medborgarskap för dig och familjen? Har ni dubbla?
Nej, vi har inte dubbla. Man kan söka ungerskt medborgarskap efter 5 år boende. Och man måste avlägga ett prov då. Det är språkprov, historieprov om konstitutionen och lite såna här saker. Så att man måste plugga lite inför det.
Ja,
måste man göra.
Det är inget som är aktuellt.
Inte just nu.
Nej.
Men jag är inte främmande för att i framtiden kunna göra det.
Nej, men det är lite där åt Sverige på G och nu kanske framöver. Det kan låta vettigt, eller? Att man ska börja kunna lite om dit man ska bo eller, och lite lagar och regler och rättigheter. Och.
Ja, absolut. Jag tycker det är rimligt att de ställer krav på en. Jag menar, att jag måste uppfylla någon form av liksom, ja, men visa att man är på väg in eller är villig att lära sig. Det är ju, det är väl helt okej. Liksom. Det är rimligt, är det.
Ja. Höjdpunkter för dig den tiden ni har varit i Budapest nu då. Vad är den största höjdpunkten? Ja, förutom barn då, men vad är den största höjdpunkten i Robbans liv borta i Budapest?
Oh, ja, alltså jag tror att det som jag sa där, var inne på lite i början, är att man var ju liksom orolig att man skulle bli lite själv, att vi skulle bli ensamma och liksom man sitter i ett nytt land och man känner ingen och sådär. Det var ju den liksom största rädslan kanske lite grann. Och den största höjdpunkten i så fall då, det är väl att vi har träffat så jäkla goda människor. Familjer som vi umgås med som också har barn i samma ålder. Som har blivit våra riktiga vänner. Vi har väldigt, väldigt bra vänner som kommer och besöker oss. Från Sverige som vi får möjlighet att umgås med. Så att jag skulle nog vilja säga det att ja, vänskapen är nog höjdpunkten. Att vi bor i en sån pass fin, bra stad med bra väder. Och ha det här sista som man önskar sig liksom runt, ja, omkring
för
sig.
För det ska funka liksom.
Ja, ja, för att man ska trivas och må bra. Att man har folk man kan lita på som man känner att man är liksom, ja, att det är vänner.
Ja, i Budapest då är det, vad är det för nationaliteter på dem ni hänger med? Liksom? Eller runt omkring där du bor, är det svenskar, är det engelsmän, är det norrmän eller är det mycket folk från eller hemlandet liksom så?
Ja, precis. Det är blandat. Det finns ju fler svenskar än vi som bor i Budapest. Och de har man ju haft kontakt med. Och vissa av dem har man ju blivit kompis med också. Som umgås med mer ofta så. Men sen är det även par, du vet, som ja, vi har träffat det på någon lekpark för 5 år sedan. Barna börjar leka med samma spader, du vet, och sådär. Så att det är allt. Det är blandat liksom. Det är allt. Vi har ungerska vänner och vi har svenska vänner. Och vi har också par som är halva. En är ungrare, en är engelska eller något sånt där liksom, du vet. Det är allt möjligt där.
Ja, vi ska ta en sista paus innan vi ska avsluta intervjuer med Robban där han ska ge 3 bästa tipsen om Budapest. Så, då ska vi runda av med Robert Larsson. Vi sa det att tiden springer iväg i det och. Men istället för fem snabba med Robban så tänkte jag det vore kul för alla lyssnare att få höra Robbans topp tre med varför just ni ska komma till Budapest. Så shoot.
Ja, det finns ju stor anledning att åka om man gillar restaurang, alltså man gillar att gå ut och äta och kunna prova väldigt, 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 väldigt mycket olika kök och framförallt extremt bra kök för rimliga pengar. Säg nu att man vill gå på en Michelin-krog som har två stjärnor, så kan man alltså äta en 8-rätters avsmakning med vinpaket för 2000 spänn. Jag tror att det är ganska unikt. Jag tror att det är svårt att hitta det omkring här. Så gillar man mat, och sen finns det såklart skitbra krogar som man inte har Michelin-stjärnor som inte kostar i nätet de pengarna, så att allt finns. Så gillar man det, så skulle jag rekommendera att åka till Budapest. Och gillar man att bada och gå på spa, då skulle jag också rekommendera Budapest, därför att det finns väldigt, väldigt mycket turkiska bad som byggdes under ottomanernas tid. Man använder inte, det är källor, det är sådana här svavel, det luktar lite svavelvattnet. Det heter termalbad. Så man använder inte klor, utan man använder, ja, det är salt som rena vattnet av svavelsalt. Och det finns olika med mynta, det finns olika bassänger som är hälsosamma för olika saker. Och bastuanläggningar och sånt i anslutning till detta. Och de är utomhus och inomhus och öppna året om. Så man kan sitta ute och sola i december, för det är solen skiner förmodligen, och på parkbänken där så är det skönt. Så det skulle jag absolut rekommendera. Och sen så gillar man utflykter, så kan man från Budapest åka en båt som går på Donau, en liten kaj där nere, som tar någon timma, och då kommer man till en liten konstnärsby som heter, detta är bara en av många utflykter, men ta det här som exempel. Då kan man åka till en Santendre, en liten konstnärsby där det är lite smala kullerstensgator, har historia, många konstnärer, väldigt pittoreskt och mysigt. Absolut värt en dagsutflykt om man ändå är i Budapest.
Ja, men det var tre tips, och det finns säkert 33 tips till som du skulle kunna ge. Men vi kör de tre tipsen i alla fall.
De här är bra.
Ja, nu ska vi avsluta här, men du ska resa tillbaka till Budapest
på torsdag.
Torsdag nu, och vi sitter och spelar in, och det är den 16 augusti. Vad tror du, snabbt och lite kort här avslutning med Robban, vad tror du om corona, resandet, turismen? Tror du att den kommer återhämta sig här hösten 2021, eller tror du att vi får lugnt vänta in att det slår över till 22 och där kör vi fullt ös igen?
Alltså jag hoppas ju att det återhämtar sig, att det kommer igång igen, men jag vet inte.
Nej.
Jag hoppas.
Ja, precis. Vad jag kommer även göra när jag lägger upp den här intervjun med dig, Robban, kommer även länka till ditt företag så folk kan gå in och kolla lite och se det Frida och du har gjort där borta i Budapest. För jag tror inte alla, de som känner dig och är kompisar med dig, de har nog lite koll. Sen finns det många tidaholmare som inte har en aning om vem Robert Larsson var när han bodde i Tidaholm, för de är så pass mycket yngre. Men jag kommer lägga upp en länk där så kan de gå in och läsa lite, och så får ni absolut kontakta Robban och Frida om ni är sugna på att åka över, för det tror jag garanterat kommer vara värt ett besök.
Ja, men kul.
Tack för att du ställde upp på intervjun.
Du, tack för att jag fick komma hit.
Ha det gött.
Detsamma. Hej hej.
Det var allt för denna veckan. Veckans sponsor är Ens Kök och Catering. Oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match Industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11.30 till 14.00. Vi har även utkörning av lunch. Ring innan klockan 11 vardagar så kör vi hem maten till dörren för endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Gå gärna in på Facebook och besök oss där så hittar ni mycket mer information. Varmt välkomna bort till Ens kök och catering i Swedish Match lokaler i Tidaholm.